Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Från.
Hej.
Det är betkampanj utanför fönstret.
Ja, varför kallar du det för kampanj?
Det heter det när man skördar bet och det heter det kampanj.
Oj, jag tycker det låter så politiskt.
Ja, fast det är för att du associerar på det sättet. Men det är...
Du är ju uppvuxen på landet och jag är i stan.
Ja, jo, fast vi hade inga betor alls för långt norrut. Men så mycket vet jag i alla fall att det heter betkampanj.
Kan säga så att det var inget ord man lärde sig i Vasastan.
Nej, jag förstår det.
Nej,
men nu har du lärt dig det, vad trevligt. Då har vi börjat med lite agrikultur, lite jordbruk. Modernäringen har vi börjat med. Nu kan vi gå vidare till andra näringar.
Ja, ja. Det kan vi göra.
Vad då till exempel?
Ja.
Vad har du på hjärtat? Alltså,
du vill ju inte prata så mycket om ministern i nya regeringen. Men jag tycker ändå att det är lite trevligt, kanske fel ord, men lite kul.
Okej. Okay.
Lite kul.
Ja, jag tycker alltså självt att jag är inte så sugen på det, men jag har ingenting, vi kan göra det, men självt att jag tycker att det inte är så jätteintressant är att det är en sån där fake-nyhet på något sätt. Alla håller på att försöka knäcka vilka som ska bli utnämnda i förväg och bla 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 allt det där. Och sen när de väl är utnämnda så liksom bara försvinner de nyheterna, för det kanske är en eller två ministrar i en vanlig regering som spelar någon roll som personer. De övriga är inte jätteintressanta. Så liksom vem som blir minister, det är klart att det är spännande för de som får jobbet och sådär. Men det är ju inte jätteintressant för oss andra.
Två ministrar har varit i P1 i morse. Den ena var Tobias Billström som är utrikesminister, moderat.
Mm.
Och den andra var Acko Ankarberg som är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
Mm.
Hon lät väldigt cool och jag har lite grann fått den uppfattningen att hon är en sån där doldisspelare som är ganska tuff i kulisserna.
Ja.
Och
hur har du fått den uppfattningen?
Det kan jag inte berätta. Tyvärr. Kan jag inte avslöja mina
källor. Du kan inte göra någon värdering av den informationen?
Nej, man får lita på mig.
Ja, okay,
det är jättejobbigt det där. Du kanske är emot anonyma källor i största allmänhet?
Nej, det är inte. Fast man skulle vilja veta, liksom, jag behöver inte veta vem som har sagt det, men man skulle veta vad hårdheten består i.
Jaha. Och hon har varit bra på att ratta upp partiet internt.
Okej.
Okay. Så, en tuffing som får folk att inte göra och säga så mycket dumma grejer som de kanske skulle göra om de agerade på egen hand.
Mm-hmm.
Och nu var ingen kritik av Kristdemokraterna, utan helt enkelt en reflektion över hur parti fungerar och hur människor är.
Mm-hmm.
Sen hade vi Billström, och han var ju också väldigt, tycker jag, straight. Han gick rakt på sak och backade inte ett dugg för att förklara att den feministiska utrikespolitiken är vaskad.
Mm. Ja.
Blev du ledsen då?
När han sa det just.
När den vaskades.
Nej. Alltså det är ett intressant val. Jag tycker, om man nu ska hålla på och prata om det här, så är det, liksom, det är ju ett intressant val av Billström där. det var väl ganska få som hade gissat på det. Men när man tänker efter så, och det är lite grann därför att han har varit, han är ju liksom, det var ju någon som skrev, han har liksom den borgerliga sidans Morgan Johansson liksom.
Aktiv på sociala medier.
Ja, aktiv på sociala medier och ganska högt tonläge så här. Men det är också han som har, han var ju gruppledare i riksdagen.
Mm.
Det är också han som har sytt ihop samarbetet med Sverigedemokraterna.
Ja.
Mycket. Han har ju jobbat tillsammans med Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Och lagt grunden för mycket där som du nu kommer ha, ha en väldigt, väldigt behov av att det fungerar i riksdagen. Så han har ju liksom uppenbarligen, ska vi säga...
Hantverket.
Hantverkskvalitet, ja, precis. Jag tror att det svåra med ett sånt jobb, det såg man ju redan inför förra valet, det är ju att man kommer till ett departement där tjänstemännen har en väldigt stark ställning.
Mm.
Och där, om man kommer in som Carl Bildt eller någon så kanske det är enklare. Kommer man in med någon som inte har jättemycket erfarenhet av utrikespolitik, så tror jag att då kommer tjänstemännen att göra sitt bästa för att ta över. Vi såg ju hur det var förra valrörelsen när de hade så dåligt omdöme så att många av dem skrev under ett upprop om att det gick inte liksom, och det vore fel om Sverigedemokraterna fick många röster i praktiken.
På UD, ja.
På UD. Mm. Och en del av dem, det var intervju med dem här en vecka, en del förstod fortfarande inte varför det var fel.
Nej.
Och det säger ju någonting om den interna kulturen på UD, så att det är nog inte så lätt att bli utrikesminister.
Nej, och då är det ju ännu mer intressant att den här regeringen har bestämt sig för att återinföra tjänstemannaansvaret.
Ja.
Då kanske man kan få en diskussion så att även de minst upplysta på UD,
ja,
i fortsättning kommer att förstå.
Det ska bli väldigt intressant att se vad det blir av det där, alltså rent praktiskt. Om det blir något mer än bara en skrivbordsprodukt, om det verkligen kommer att hända någonting så att säga. Tack vare det. Men det har ju varit på tal väldigt länge. Men jag tror att de flesta, när det avskas det, 76
år. 76 år.
Det är då ganska få som ens begriper vad det är nu.
Precis. Man får kalla
in
KG Scherman och Inga-Britt Ahlenius för en grundläggande kurs,
en kurs
i tjänstemannens,
ja,
roll.
Ja,
det skulle vara faktiskt en underbar utveckling.
Jag tittade på den här bilden. De tar den här traditionella bilden på regeringen när de står på Slottsbacken, eller Lejonbacken.
Mm.
Och det borde jag veta. Jag gick högvakt där.
Ja, du gjorde ju
det. Jag hade en tråkig extra posteringen och stå med ryggen mot Kungsträdgården och titta in i slottet i flera timmar. Det regnade. Ja, det var inte en av mina bästa stunder. Hur som helst, man tittar på det här. Vår nya försvarsminister, Pål Jonson, som är ungefär, kan jag säga utan att säga för mycket, att han är ungefär i Ulf Kristerssons längd. Han är enligt alla uppgifter, en mycket kunnig person och van att samarbeta över blockgränser och sånt där. Så han är säkert bra. Men det är intressant med den där bilden där alla står som ett lag, ihop sorterade som en kortlek nästan. Så står Pål Jonson, han är en gammal officer också, i ställningen lediga, som det heter i militären, för sig själv lite grann åt sidan. Och jag har sett flera bilder. Han står liksom alltid en liten tum, några tumsbredder från de andra. Jag vet inte vad det betyder riktigt.
Jag tycker det känns betryggande.
Han
står inte och hänger med gänget, utan
han ler inte heller.
Han ler inte i onödan, utan han ska se till att försvaret fungerar.
Ja.
Ska man inte se ut sådär då?
Jo, kanske det. Jo. Ja, men vi ska hålla ögonen på Pål Jonson.
Ska
vi se vad det blir av honom.
Ja.
Ja. Det är lite spännande då. Han ser... He's a serious guy.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja. Det gillar vi.
Ja, det gör vi väl. I övrigt då? Hade du någon mer minister du ville absolut...
Nej, jag tycker vi har...
Alltså Lotta Edholm är lite intressant. Alltså de plockar in liberaler här som för att blidka vänsterfalangen i partiet. Lotta Edholm är ju en sån. Den här alldeles precis nyss avgång ordföranden i ungdomsförbundet, Romina Pourmokhtari, tror jag det uttalas, som ju då har liksom varit en riktig krigare mot Est och sådär. Hon har ju också fått en ministerpost här som klimat- och miljöminister. Det är lite intressant att liksom det första som jag tyckte liksom ändå intressanta problem att diskutera, det var just den här Lotta Edholms grejen som då sitter i styrelsen för och äger aktier i ett skolbolag och ska bli skolminister.
Mm.
Det satte ju fingret på den här, tycker jag, faktiskt ganska rätt berättigade kritiken mot flera borgerliga partier som lever lite väl mycket i symbios med den här branschen. Alltså. Det, nu tror jag inte det här blir väl inget problem. Hon verkar ha gjort helt rätt. Hon ska inte sälja aktierna före när hon vet det, för att då gör hon egentligen insiderbrott. Hon måste vänta tills marknaden har fått reda på det här, och sen kan hon sälja när hon sålt. Och sådär, va?
Mm.
Så det, jag tror inte att det begåtts några formella fel. Men det är ju ett, det är klart att det är ett problem i den här, i den här snacket om korruption i Sverige. Liksom att det är så många borgerliga politiker som håller på med sånt här, som själva insyltade i bolagen, det tycker jag.
Mm. Ja, det håller med.
Och det riskerar dessutom att göra att man fastnar i den här frågan om friskolor och glömmer bort allt det här som faktiskt är att den jättelika majoriteten av Sveriges elever går inte i friskolor. Och det kanske är dags att ägna sig lite grann åt dem också.
Kanske också en fingervisning om att marknaden inte alltid löser allting. Därför att om man nu hade ett fritt skolval så skulle det se till att de kommunala skolorna skärpte sig för att friskolorna skulle annars konkurrera ut dem om de starkaste eleverna och så vidare och så vidare. Vilket inte då har
Men ganska hänt. Många elever bor ju i områden som inte är tillräckligt tätbefolkade för att man ska få en stor konkurrens.
Så att det, där men i är Stockholm liksom skulle det kunna funka.
Ja, men där har det väl funkat också.
Delvis har det gjort det. Jag skulle säga att de enskilda eleverna som skulle behöva en bättre skola och kan kvalificera in sig, de har fått en bättre skola med hjälp av friskolan. Men de kommunala skolorna verkar ju inte ha ryckt upp sig.
Nej, kanske inte överlag. Nej. Och det, men det är ju väldigt komplext det där. För att jag tänker ju att friskolorna på det stora hela har varit av godo. Liksom. Det
tycker jag också.
Det tycker jag. Och inte minst därför att skälet att behovet av friskolor, önskan om friskolor har varit så stark, det är ju att politikerna har raserat de vanliga skolorna i den utsträckning de har gjort. Så att det har ju liksom varit medelklassens försvarsstrategi har ju varit att flytta barn till friskolor. Sen så kan man ju säga, och det har ju visat sig ganska tydligt på senare år, att det finns ju ett betydande problem i att många i medelklassen tror att friskola är lika med bättre kvalitet. Och när man ser många av de här friskolorna med gymnasier där man inte knappt har några schemalagda lektioner och man får en dator.
Mm.
Eller jordbruks- eller lantbruksgymnasier där man ska ha hästskötsel och det finns inga hästar. Och då är det ju ganska uppenbart att medelklassen kanske är lite lättlurad ibland också. Jag tror att det finns många friskolor som drivs på ett sätt som är direkt det är inte bra helt enkelt. Det är ingen bra kvalitet helt enkelt.
Men där skulle ju då statens tillsyn kunna se till att de inte fick härja fritt. Så att det är ju väldigt många saker.
Det är väl två, alltså dels behöver statens tillsyn, sen behöver man ju som förälder, om man nu ska välja skola, vara med och välja skola sin barn, då måste man ju vara lite mer aktiv. Det, är liksom, det finns ju ingen väg runt föräldraansvaret där. Nej. Det tyckte jag var intressant i regeringsförklaringen för övrigt, som vi kanske inte behöver fördjupa så mycket i. De är alltid så långa och tråkiga för det blir bara kataloger. Liksom. Men att Ulf Kristersson pratade om föräldraansvaret när det gällde inte minst nyrekryteringen till kriminella gäng och sånt där. Och liksom vad man kan göra åt det vet jag inte. Men jag tycker det är bra att man pratar om det. Mm. För att det är ändå liksom på den där finmaskiga nivån som det måste ske förändringen. Om den ska vara bestående. Då måste man ju se till att unga fångas upp. Inte bara av socialtjänst och skola. Utan av de egna föräldrarna.
Mm.
Och det gäller ju att stärka de egna föräldrarnas roll i familjen. Jag tyckte det var jätteintressant. En artikel som Nalin Pekkul skrev i Fokus nu för kanske 3 veckor sedan. Där hon pratade om det här med partiet Nyans, som ju då kandiderade på, det måste vara mer än 3 veckor sedan före valet, så är det en månad sedan. Där hon skrev om det här partiet Nyans som ju kandiderade som ett identitetspolitiskt parti med islamistisk dragning. Liksom.
Mm.
Och gjorde mycket av det här med att socialtjänsten skulle ta hand om barn till muslimska föräldrar och sådär. Att hela den där grejen som varit igång. Och då skrev hon om att det här var igång redan på 90-talet. Den här snacket om hur socialtjänsten gjorde det här. Och då berättar hon också om hur hur maktförhållandet till många av de här invandrarfamiljerna har blivit väldigt konstigt. Där barnen hotar föräldrarna med socialtjänsten, att anmäla dem på socialtjänsten om de inte får ute sent om kvällen och så vidare. Mm. Och föräldrarna har inte den förankring i Sverige så att de kan syna den bluffen. Mm. Och det är inte så konstigt att den här typen av känslor då uppstår. Men där tror jag liksom, där finns det ju verkligen någonting. Och sen så är det väl svårt att veta hur man kommer åt det med politik egentligen. Det är mycket bredare saker det handlar om. Men...
Ja, men igår var det apropå det en kulturdebattartikel i Svenska Dagbladet som var skriven av en poet som heter Daniel Boesioglu, om jag nu uttalar det rätt. Som skriver om skjutningarna i Södertälje. Han har själv invandrat och kallar sig för syrian i Sverige. Och vad han sa, jag tycker han sa några intressanta saker. Vi måste själva förändras här i Södertälje. Vi syrianer tycker att det är vår plats på jorden där vi kan leva ett fritt liv. Men så skriver han så här, när vi går till barberaren och betalar svart, när vi köper den dyrare vinterjackan under bordet och när vi handlar droger, skulle kanske vara om vi handlar droger, så göd vi de kriminella. Vi måste frysa ut dem utan undantag. Vi kan hälsa på dem, kyrkans portar ska stå öppna, men de måste exkluderas ur våra liv därför att de tar livet av våra unga människor. Och jag menar, den där typen av artiklar börjar nu äntligen komma, för att det är ju så här, oavsett, det är otroligt svårt att utifrån en kultur som står utanför den här syrianska kulturen i Södertälje, till exempel en svensk tjänstemannakultur, om man nu kan prata om det längre, ska försöka slå sig in i de här strukturerna och tala om för folk att så här är det inte okej att göra, utan det måste komma inifrån. Jag tyckte det var
och det där är ju också,
Norge Pekkilä har varit väldigt duktig på att prata om de här frågorna.
Och skriva om och berätta om det. Och man slås, tycker jag, varje gång Nalin skriver om någonting sånt här. Hon skrev för något år sedan om också i Tensta. Hon blev så glad när hon såg unga tjejer, muslimska tjejer som inte bar huvudduk och sådär. Och var klädda till och med ganska utmanande klädda. Då blev hon ganska glad. Tills hon insåg att de var flickvänner till de som var gangsters. För de ville inte ha tjejer med slöja. De ville ju ha tjejer med långt snyggt hår och bara ben. Men alltså hon berättar ju saker som ingen annan berättar. Och det är lite slående varje gång man läser det, tycker jag. Att det är så få ändå, som kommer från den här miljön och som kan berätta sånt här. Jag tycker det är väldigt intressant. Men det här var ju ett bra exempel på motsatsen. Och jag tror, just det här med civila samhället, det är ju någonting som borde, det måste ju få, diskussionen om det och uppmuntrandet av civila samhället måste ju få en renässans. Och där, det är ju en annan sån där sak som Ulf Kristersson faktiskt har hållit på mycket med tidigare i sin, när han var ungdomsförbundsförfärd och sånt där och jobbade på Timbro och så. Så där hoppas man ju liksom att han inte har glömt det. Och att, sen så är det väl en annan fråga vad riksdag och regering kan göra åt det. Men man kan ju åtminstone hela tiden ha med det som en aspekt på de saker man gör. Inte minst de här sakerna som har gjort med brott och straff.
Ja. Sen har vi just sett färdigt senaste säsongen av Snabba Cash.
Ja, just det.
Och där får man ju konstatera också då att det civila samhället är i princip frånvarande.
Ja, eller det har tagits över av. Det är väldigt nära civila band, men de är ju mellan gangsters.
Ja.
Det är också en civil organisation. Ja,
det får man ju säga. Maffian är
paramilitär.
Maffian är en civil organisation. Ja. Nedslående och...
Men det är ju en väldigt bra produktion för att vara svensk.
Mycket bra. Ja. Det där tillägget för att vara svensk, det gäller fortfarande. Ja. Men det har börjat bli fler och fler produktioner som faktiskt är bra.
Sen slutar den ju lite... De lägger upp bollen lite för tydligt. Nu liksom slutar det med att nu är det två kvinnliga huvudpersoner som liksom har bestämt sig för att lira stenhårt på varsin. Så nu vet man ju vad nästa säsong blir. Nu blir det liksom, nu blir det kvinnliga gangsters blir nästa säsong.
Ja.
Men det kan man väl leva med, men det känns lite stereotypt kanske.
Det kanske är tidens tecken då att Paulina Brandberg, som blev vårt svensk i fokus och som är ju jurist, hon blev faktiskt jämställdhetsminister i regeringen.
Jag kan bara snacka om en raketkarriär.
Det kanske är en spaning. Juridiken och jämställdheten.
Det är väl ett år sedan ungefär
hon gick med
i i något parti, engagerar sig politiskt, någonting sånt tror jag.
Mm.
Det är ganska snabbt.
Ja, jag var duktig.
Ja. Nej, men det blir nog bra. Lade du märke till att svenskarna har minskat sin elförbrukning med 16 eller 18% eller vad det var sen förr?
Det var 16%, men i Skåne 21%.
Ja,
det tycker jag är intressant.
Ja. Vilket betyder att de säger nu att risken för den här planerade stopp är mycket mindre om vi fortsätter så här.
Ja, antagligen är det så att det förekommer en del överkonsumtion. Jag märker det på mig själv. Jag går runt och släcker på ett annat sätt.
Fast det, överkonsumtion är det ju inte när man inte kostar någonting. Så att det, liksom, det blir ju överkonsumtion när det blir dyrt.
Okej. Okay.
Ju billigare det är, desto mer kan man göra med.
Och priset är det enda som räknas.
Ja, det är ju så det är.
Ja.
Men det är klart, man kan ha ljust överallt. Det är ju trevligt.
Det är jättetrevligt.
Men inte till vilket pris som helst.
Inte till vilket pris som helst.
Mm.
Nej.
Men ja, vi får väl se om det håller i sig. Det beror lite grann på hur vintern blir också. Men det jag såg, den senaste prognosen jag såg, de gör ju sådana här långtidsprognoser, jag vet inte hur politiskt de är, men den sa att det skulle bli en köldknäpp i december, men sen att det skulle bli antagligen skulle bli milt och fuktigt sen här nere i söder. Så att det talar för att vi inte behöver gå så mycket. Vi får se.
Vi får se. I övrigt, ja, hör du, ska vi dra oss upp till den kungliga huvudstaden igen?
Ja, vi måste göra det för att klara av lite olika
praktiska,
lite olika praktiska ärenden. Ja.
Annars längtar man ju mer till London faktiskt.
Ja.
Jag skulle vilja åka dit någon dag och gå på...
Ja, vi behöver se den där Lucian Freud-utställningen. Och den håller på till mitten av januari. Nu blev vi bjudna på jakt i Skottland igen. Vi är ju inga stora jägare, men det är trevligt att vara i Skottland. Men det gick inte, för att då har vi andra grejer. Så vi skulle tacka ner, men annars hade vi tänkt göra det då. Men vi får hitta någon bra tid som det funkar.
Det får vi göra, helt enkelt.
Just det, var en sak till jag hade tänkt prata om, men det kan vi spara till nästa gång. Det här med Sverigedemokraterna och, demokratin. Är de ett hot mot demokratin, eller har de faktiskt varit till nytta för demokratin? Det tycker jag är en intressant fråga.
Intressant.
Den har jag tänkt upp, men nu är det faktiskt för sent.
Ja,
för
nu
det.
Är det för sent. Kom ihåg det där. Det vill jag säga till dig.
Om jag inte gör det, kanske någon av våra tre lyssnare kan...
någon av våra 333 lyssnare.
Ja, jo, men alltså det där är en sak. Vi har ju fått rätt bra lyssning nu, men vi skulle behöva ännu bättre lyssning. Så om ni hör det här och tycker det här är uthärdligt, så kan ni väl, kan ni inte se till tipsa kompisar och dela och sådär, så att vi ökar vår lyssning ännu mer. Nu har vi väl sådär, jag vet inte, lite drygt 1000 lyssningar per avsnitt, och det är väl rätt bra.
Mm.
Men jag tror att man behöver kanske 5000 för att kunna få det att funka på längre.
Jag tror också, men vi är på god väg. Men vi kommer att vara er lyssnare. Är vi tacksamma om ni hjälper oss med detta? Inte bara att höra på oss, utan att dela oss.
I varje fall tacksamma för tillfället.
Nej,
evigt. Okay. Ja, ja. Ja, vi säger så i varje fall.
Det gör vi.
Det får vara bra.
Vi hörs snart.
Ja, det hoppas jag. Adjö.
Hej på dig.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there. especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.